Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Då kör vi igen.
Yes.
Jag får säga. Hej Lina.
Hej Fanny.
Hej.
Hej.
Nu ses vi igen. Det är så mysigt.
Ja.
Ja.
Du och jag och Charlie.
Ja.
Ja.
Life with Kids-podden.
Ja. Hur är läget?
Det är bra. Hur är det med dig?
Det är bra.
Ja.
Det är skönt att komma ut lite grann ur sin bebisbubbla. Sätta på sig lite vanliga kläder och försöka piffa till sig lite,
ja,
för att träffa dig.
Det är lika skönt att komma hem sen igen, ja, kommer jag ihåg.
Ja.
Vi har ett jättespännande avsnitt,
ja,
tycker jag, ja, framför oss idag.
Med en favorit.
Med en favorit, Bo Helskov Elfven. Yeah. Ja. Som ju är expert på det som kallas för lågaffektivt bemötande.
Mm.
Och som har blivit ganska populärt och stort de senaste åren kanske.
Mm.
Det är ju inte så här jättelänge sedan jag hörde talas om det första gången. Men jag tycker kanske att det är lite extra kul, mm, och spännande att träffa honom. Jag är lite så här starstruck, ska, yeah, jag säga, så det kommer säkert höra sen när vi pratar med honom. Men jag kan bara dra lite snabbt vår egen,
ja,
historia kring det här och hur vi kom i kontakt med det. Vi har ju två barn, varav den äldsta och förmodligen den yngsta också, men är särbegåvad, mm, som det heter. Och med det kommer en del både roliga och härliga, men också knepiga beteenden. Och vi började väl, alltså att hon är särbegåvad har vi ju liksom anat väldigt länge. Men vi märkte ju när hon var och precis hade fyllt 5, så flaggade förskolan för oss att att hon började ifrågasätta mycket, ifrågasätta dem, och var ganska, ville inte liksom följa gruppen och ville inte delta i vissa aktiviteter. När de hade varit ute i skogen så, och de bara såhär, nu ska vi gå hem, då var hon såhär, nej, det vill jag inte, det liksom, och började lite, ja, men käfta emot helt enkelt i vissa situationer.
Men på situationer. Lite mer avancerat sätt än bara vanliga trots.
Ja, men hon är ju rätt klipsk liksom. Så att hon kan argumentera för sig på ett ganska bra sätt. Och de hade väl lite svårt att hantera det där. Ofta så kanske det funkar att säga, nej men nu som du ser så går ju alla här nu. Så att nu ska vi gå och vi ska ju hem till lunch. Men för henne så, ja, det funkar liksom inte riktigt lika bra. Och i den här vevan så började vi då, vi kände att vi kanske behöver ändå nämna det här, våra misstankar, man ska säga, för förskolan, men också komma med något konkret kring hur vi föreslår att de ska bemöta henne och hjälpa henne i det här när hon fastnar i affekt. Hon kan ju bli väldigt arg och då gäller det att liksom hantera henne på rätt sätt så att man inte förvärrar eller förstärker det här. Och då kanske jag kom i kontakt med det här med lågaffektivt bemötande. Och det resonerade väldigt bra med mig och sättet jag ser på barn och uppfostran och föräldraskap.
Intressant.
Ja, så jag blev lite hooked där och började liksom läsa på och upptäckte vissa knep så där som vi kanske inte hade använt och som vi började testa och som funkade väldigt bra.
Hur hade ni tänkt, alltså när förskolan berättade eller sa det här till er, kom det som liksom från en klar himmel eller kände ni att ja, vi vet? Eller?
Ja, nej, men ganska mycket vi vet.
Ja.
Men,
vad hade ni upplevt liksom innan? Vad hade ni, har ni haft problem att hantera liksom hennes på eller olika sätt? Eller är det mer...
Men det är ju lättare, alltså så här, man lär ju känna sitt barn. Så att man märker ju efter ett tag vad som funkar. För henne till exempel så funkar det inte. Jag var likadan när jag var liten själv nämligen. Så att jag kan ju liksom lite känna igen mig i det här. Att när hon blir arg och hamnar i affekt så hjälper det inte att gå på. Nej. Och att liksom försöka pressa fram någonting eller att så här, eller tvinga sig på så här, nu ska vi kramas och bli kompisar. Utan hon behöver ja, men lite avstånd och kunna lugna ner sig. Och sen och det är ju en av delarna då i lågaffektivt bemötande.
Just det.
Man backar undan och provar igen. Och även andra saker som ja, men att man själv inte ska hamna i affekt och börja gräla eller skrika eller liksom bli arg. Så det förstärker bara. Och det här är ju inte på något sätt specifikt för särbegåvade barn ska jag väl säga. Utan det här är ju, funkar ju väldigt bra på alla barn och även vuxna faktiskt. Bo har ju skrivit en bok som heter Barn som bråkar. Och det finns ju många typer av, alltså alla barn bråkar ju mer eller mindre. Jag vet, jag har läst en så här spännande bok av, jag tror det var Jesper Juhl, som skrev om trotsåldern. Så skrev han så himla kul att så här, trotsåldern, det är egentligen inte barnen som trotsar, det är ju föräldrarna som trotsar.
Precis.
För det är barnen som tycker att jag kan visst sätta på mig overallen själv, och det är föräldrarna då som går in och trotsar, det kan du inte alls, så det, nu ska jag hjälpa dig. Att det är många sådana situationer. Ja. Sånt tycker jag är så kul, syn på barn.
Mm.
Men för att återgå då till det här med det som hände oss och med förskolan, då hade ju vi himla tur att ha en fantastisk förskola med jättebra pedagoger. Så att de tog emot det här väldigt bra. Och vi hade med oss en liten, ja, men dels information och särbegåvning sådär, men också en liten lista på vad man kan tänka på i ett lågaffektivt bemötande. Jag tänkte bara dra några av de punkterna sådär, så att vi har en liten bakgrund innan vi träffar Bo. Som jag tycker är viktiga sådär. Och det första är att reagera lugnt och behärskat, att undvika egen, att gå i affekt själv, som jag nämnde. Och just i en förskolesituation, och det är även hemma, så kan man tjäna på att bytas av som vuxen. Att det kanske blir för infekterat just med mig, och att jag själv kanske känner att nej, men jag kan inte, jag kommer upp i ett annat tonläge där jag inte vill vara. Så här, då kan jag byta av med min partner, eller på förskolan så kan man byta pedagog, backa undan, låta någon annan komma in och det funkar väldigt bra. Och sen också att undvika ögonkontakt. Det låter lite så här som med aggressiva hundar typ. Men det är också just när någon är i affekt och man låser blicken, så kan det liksom trigga igång också ett aggressivt beteende, man ska säga. Och också så här, sätta sig ner på huk kanske och visa att man inte... ja, men minska den här dominansen som ofta naturligt finns när man är en vuxen kontra ett barn. Som i sig kan framstå som, ja, vad säger man, intimidating. Hotfull. Ja, men exakt.
Ja, men det tror jag man själv kommer ihåg när man var, jag har någon minne från när jag var väldigt liten och vad kan jag ha varit, 5-6 år kanske. Och det kom en man som jag inte kände, men som av någon anledning var väldigt arg på mig och som så spände ögonen i mig liksom. Mm. Alltså var hot, alltså jag kommer fortfarande ihåg det den dag, så att snacka om att sätta sina spår liksom. Ja. Och undra hur man ser ut. Någonstans, fast kanske man inte vill. Tänk att ta ett kort på en själv när man liksom är där och är mest arg och ska skälla ut sitt barn. Liksom, och se hur man ser ut i ögonen. Det säger nog ganska mycket, tror jag.
Ja, men verkligen. Och sen också att försöka undvika fysisk kontakt, som jag var också inne på. Att så här, man kanske lätt känner att, så här, att det ligger nära till hand, så att man kanske vill kramas eller att man vill liksom... röra vid axeln för att liksom lugna ner. Men det kan också trigga igång att man liksom håller ett fysiskt avstånd. Så att det är också en sorts ja, men den privata sfären, liksom, att den respekteras i ett sånt läge. Sen är det också här en punkt till som jag skulle vilja ta upp. Det är, som jag vet att Bo också skriver om, det är att använda humor För det kan vara väldigt avväpnande i vissa situationer. Man har triggats igång och man står i hallen och ska sätta på en overall. Och, eller ja, trots på ICA, vad det nu kan vara, någon som ligger på golvet och skriker. Så det vet man ju själv om någon drar ett liksom skämt eller bara börjar skratta åt någonting. Det kan vara väldigt, man tas lite på sängen. Så det kan också vara väldigt bra att använda. Vi skrev i alla fall ut en liten lista på punkter till vår förskola som de började använda, och funkade ju väldigt, väldigt bra tillsammans, i och för sig ska jag säga, med andra åtgärder. Men det går ju att googla på, lågaffektivt bemötande, och det finns som sagt väldigt många bra böcker, bland annat av Bodo.
Men vet du vad, nu när jag vet ju, jag känner ju mig själv, och allt det här låter ju superbra i teorin och i teorin och på pappret och sådär, och ja, jag håller med om allt det här, och man ska hålla sig lugn och bla.
Men jag vet,
den här praktiska vardagen liksom. Ja. Alltså vi måste ju prata med Bo om det här, hur gör man när ungen inte vill på sig, hur gör man när vi måste iväg någonstans, eller när vid läggningarna, de här timtals långa läggningarna, hur gör man då på ett lågaffektivt sätt?
Men det är inte alltid man har tid att backa undan.
Nej.
Och försöka igen 5 minuter senare.
Och man blir
senare.
Ju arg själv, får man inte bli arg?
Ja, men det har jag ju pratat om tidigare i podden, att så här, det är ju just för att jag är så intresserad av det här som jag tycker det är så jobbigt när jag själv blir arg.
Ja.
För att det känns som ett så stort misslyckande för mig.
Kanske är det lite för hård mot dig själv där också?
Det kanske är.
Ja.
Nej, men det jag tycker liksom inte att det är okej att använda ilska som mot barn. För jag tror att ofta är det vårt fel att det blir fel på något sätt. Antingen att man inte har tagit höjd för tillräckligt mycket tid, eller att man inte har sett till att barnen kommer i säng den tiden de egentligen ska och så här.
Jag läste någonstans ett citat av, jag vet inte om det är hon, men det var hon som delade det i alla fall, Petra Kranz-Lindgren, som också haft med i bloggen eller i podden, som skrev att reagera med ilska på ett barn som inte gör som man säger, det är ungefär som att stoppa upp en plugg när man har diarré, att det är väldigt effektivt för stunden, men det hjälper inte mot diarrén, så att säga.
Nej. Vilken härlig.
Det kan vara värt att tänka på ibland.
Nej, men det är ju väldigt mycket sådär som man har läst sig till som man tycker är vettigt, men det är också väldigt svårt som du säger att.
Men nu har vi ju vår expert här, så
jo,
nu tycker
jag
att nu pratar vi med Bo, och sen så vi måste ta upp de här konkreta, praktiska svårigheterna med honom och se vad han säger.
Ja, ja. Och nu får ni höra hur jag låter när jag är starstruck. Det blir spännande det här. Ja, vi drar till Bo.
Ja, då har vi med oss Bo här. Hej Bo!
Hej!
Hej!
Hej, vad kul att få prata med dig igen. Det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan, ja. 7 månader såg jag på min apparat.
Ja, precis. Och då pratade vi om konflikthantering ju med dig och Tina.
Precis.
Och det avsnittet är faktiskt det som är mest lyssnat utav alla avsnitt som vi har gjort. Vi har gjort på i över ett år, och ändå är det där som är mest lyssnat. Så det är ju jättekul. Så det är kul att ha dig tillbaka, Bo.
Ja, men det är bra.
Mm. Verkligen.
Kan inte du berätta lite om dig själv och vem du är?
Ja, jag är psykolog och jag sysslar med lite olika saker, men primärt kring beteendeproblem. Och det kan vara i skola och i rättspsykiatri, och sen sysslar jag mycket med just det här med föräldraskap och framförallt hur vi handskas med svåra situationer. Och jag har min forskning ligger i hur vi hjälper föräldrar som har besvärliga barn att förstå och förhålla sig till sina barn lite bättre.
Mm. Och idag ska vi ju prata om själva begreppet lågaffektivt bemötande. Kan inte du berätta lite grann om hur själva det begreppet och förhållningssättet har vuxit fram?
Ja, alltså egentligen började det med för många år sedan att jag och en kollega startade ett företag, och jag är neuropsykolog, så jag sysslar med utredningar. Och det handlar om att vi skulle göra utredningar av ungdomar i häkte och liknande, för det var inte så många som var så duktiga på det, tyckte vi. Och det gick jättebra, men snabbt så började vi fråga de här pedagogerna, men hur gör vi då när han slåss? Och sen sa vi, det vet inte vi, för vi är psykologer.
Ja.
Men sen sa de, det får ni ta reda på. Så det gjorde vi. Så vi började utveckla metoder och så vidare. Och jag fick kontakt med lite folk runt omkring i världen som sysslar med sånt. Och bland annat en engelsman som heter Annie McDonald och någon amerikan också som heter Ross Green och lite så. Och vi började snacka lite hur kan man tänka och hur kan man förhålla sig. Och sen började det som jag sysslar med liksom utveckla sig. Och det handlar då om det som jag är intresserad av. Det är vad gör vi i själva krissituationen? Hur gör vi för att hantera situationen bra? Där Green pratar mycket om hur vi ska förändra den på sikt. Och så pratar jag mycket om hur vi hanterar det när det är svårt. Min kollega Andy i England har jobbat mycket med extremt våld och hur vi ska hantera det. Och jag jobbar mer med sådär vanliga besvärliga situationer kan man säga. För de har många fler så det måste ju vara viktigt att lägga lite tryck där. Men det var liksom grunden. Sen har jag ju, det är ju 15 år sedan vi på allvar började utveckla metod kring hur handskas vi med situationer utan att ha en tanke på hur de förändrar sig på sikt utan handskas med dem på bra vis här nu. Det är det som jag är intresserad av. Och där upptäckte vi ju ganska snart att hur vi själva beter oss är kanske det viktigaste.
Ja.
Så lågaffektiva bemötande handlar om hur vi beter oss, inte hur barnet beter sig.
Just det. Kan du inte ge oss en liten snabb crash course vad lågaffektivt bemötande är i praktiken?
Ja, i praktiken handlar det ju till exempel om att när ett barn låser sig i en situation och inte vill ta på sig överallt, ja, där ska man ju inte bli arg och höja rösten och pressa mer, för då låser barnet sig ännu mer. Utan vi får liksom backa lite, vänta 2 minuter och sen börjar vi om igen. Det är liksom grunden. Men framförallt handlar det om att alltså, känslor smittar. Så ju mer du ökar ditt temperament, ju mer kommer konflikten att öka. Så ska vi få konflikten till att pysa bort, då måste vi liksom backa, vänta, prova igen. Det betyder inte att man ger sig. När man gör det kallar vi det strategisk kapitulation.
Just det.
Men det betyder att vi väntar lite grann och prova igen.
Just det.
Det är väldigt viktigt. Det
låter
viktigt.
Ju lätt i teorin.
Ja,
men det är ju ganska klurigt i praktiken kan jag tycka.
Ja, men det blir ju lättare ju mer man gör det. Så är det med allting. Man kan träna sig.
Man tränar sig, precis.
Mm.
Det känns som att det pratas väldigt mycket om själva begreppet just nu. Varför tror du att vi är många föräldrar som tilltalas av just lågaffektivt bemötande just nu?
Alltså, den historien som har varit det är ju att när vi började där jobbade vi mycket med personer med särskilda behov för det var mycket mer svåra situationer. Och där snabbt så pratade de ju jättemycket om det i särskolan och så. Och sen skrev jag min första bok i 2009 som var riktad mot det fältet. Och då blev det väldigt mycket att man började snacka om det. Sen skrev jag en bok till skolan i 2014 och då var det väldigt mycket i skolan man snackade om det. Och sen kom ju barn som bråkar. Det kom när det förra året eller 2015. Och när vi skrev den, då började man snacka mycket om det bland föräldrar. Så det handlar ju mycket om att vi har fått, vad ska vi säga, informationen ut som man har något att ta ställning till. Så tänker jag. Att det är föräldrar som upptäcker detta, för nu finns det något skrivet.
Ja, just det.
Det mm. Och sen har vi upptäckt att det är tydligen något som har efterfrågats. Innan vi började prata om det i särskolan var det ingen som hade metod för att hantera beteende i särskolan. Innan vi pratade om det i familjen var det ingen som hade metod för att hantera i familjen. Utan alla metoder handlar ju om hur vi förändrar.
Just det.
Och det är inte det är egentligen inte det, jag är så intresserad i. Jag är intresserad i, hur hanterar vi när det är svårt? Och sen, hur kan vi sen planera en förändring som vi kan göra i lugn och ro? Istället för att försöka göra saker på volley när vi ska förändra. Det blir inte så bra. Så just det, det har ju fattats metod för hantering.
Just det. Du nämnde ju förut, Bo, att man kanske tänker att det handlar om att man ger med sig. Jag tänker att det är kanske ett vanligt missförstånd kring lågaffektivt bemötande. Vet du, finns det några andra myter eller missförstånd så där, som du har stött på?
Alltså det finns ju de som tror att lågaffektivt bemötande gör ingenting. Och det är det ju inte.
Mm.
Alltså det handlar ju om att planera det man sysslar med, även i det svåra. Så vi har en plan för hur vi handskas med en konflikt till exempel. Så det handlar ju om att det är väldigt genomtänkt. Det är också därför vi ser att när man ger sig då det strategiskt. Kapitulation. Det som jag brukar säga det är att skillnaden är att man kan tassa runt ett barn som skriker när han blir arg. Och då gör vi det för vår skull, för att det är så jobbigt när han skriker. Men när vi anpassar kring honom, då gör vi det för hans skull, för att han mår bättre när vi gör på det viset. Och det är egentligen den lilla skillnaden. Och det vanligaste missförståndet, det är ju att man börjar tassa för sin egen skull och sen kallar man det lågaffektivt bemötande. Och det är det inte.
Nej, just det.
Så att hur... Men andra missförstånd, det vet jag inte riktigt vilket jag skulle ta upp. Det är mer det att väldigt många tror att det de redan gör är lågaffektivt bemötande. Och när vi sen går in och tittar, då är det inte det.
Nej.
Det är en annan sak.
Vad är ett vanligt misstag då som man gör som förälder? Man tänker att nu gör jag rätt och så blir det ändå fel.
En av grunderna, det är ju att tillrättavisningen har ingen som helst effekt på barn. Och det vet vi från forskningen. Alltså det jag säger, nej, nu går du över gränsen, det hjälper inte. För barnet blir inte så överraskat över att gå över gränsen, för det är de ganska vana med.
Ja.
Men sen gör folk det i alla fall, för de tänker att det kan inte stämma att man inte får tillrättavisa. Och sen håller de ändå på och kallar det, men jag gör det i alla fall lite lugnare.
Ja, okay.
Det räcker liksom inte att sänka rösten, utan det handlar egentligen om gör barnet något som du tycker blir fel, då måste du ta reda på för nästa gång hur situationen kan bli bättre nästa gång så barnet gör rätt nästa gång. Det är den här planeringen framåt som är så viktig. Medan i själva situationen då hanterar vi det bara. Alltså, ja, det händer och så tar vi det.
Så hur ska jag som förälder då tänka om jag ska bemöta ett barn som kanske kämpar emot vid påklädning och vad...
Ja, alltså hanteringsstrategierna, det är ju för det första att inte själv gå upp i varv. Nästa, det är att det är jättebra om du kan avleda barnet i situationen. Och det kan till exempel genom att börja skoja med att ta på armen i benet. Det är ju något föräldrar redan gör, eller hur?
Just det.
Alltså, sådana här kunstigheter som liksom villar bort barnet. Och sen får vi så småningom ut honom i bilen. Och sen vi kanske måste fundera på inför nästa gång. Varför krånglar han så där på? Ja. På morgonen. Vad är det? Är det för att han inte har förstått att det är det vi skulle? Är det för att vi inte redan hade bestämt kläderna på förhand? Eller vad var det som inte riktigt var tillräckligt bra? Och den nivån måste vi ju titta på sen. Liksom.
Just
men
det.
Första nivån, det handlar ju bara om att alltså, avleda, inte öka trycket. Ibland backa, vänta 2 minuter och prova igen om inte något annat. Alltså, och försöka vara väldigt flexibel. Det är väl inte det som är så svårt. Alltså jag tänker att när vi kommer in i vår situation, då blir vi inflexibla allihopa på grund av stressen.
Ja.
Mm. Och barnet är inflexibelt. När man är 2 år gammal är man väldigt inflexibel. Och när man är 10 är man väldigt inflexibel. Men alltså, när en 2-åring och en 37-åring börjar bråka om en över, alla båda två blir lika inflexibla, då kommer det inte att funka. Alltså, så där måste man liksom förhålla sig till, vem är vuxen här? Vem ska då ha lite koll på situationen, lite metod och lite flexibilitet och lite empati med barnets oförmåga. Det är också viktigt.
Ja.
Jag tycker det är så svårt det där. För alltså, när man väl är i situationen. Eller, det är så svårt att veta vilket ben man ska stå på. För jag är ju uppvuxen på... Jag är född på 80-talet, men jag är uppväxt på 90-talet. Och det var väl då de här curlingföräldrarna kom mycket. Och då fick man ju höra att så där ska man inte göra. Man ska inte låta barnen bestämma allting. Och så har man föräldrar som uppfostrade mig på 80-talet. Och då var det ju mycket mer så här auktoritärt. Alltså, det känns som att det går verkligen i vågor det här. Och så står man där själv med sina egna barn helt plötsligt. Och så vet man inte riktigt, jaha, vad gör jag nu? Då? Är det så att det går lite trender i det här med uppfostran och föräldraskap? Och
ja, alltså jag kan ju säga på 420-talet före Kristus, där föddes Platon. Och Platon, han tyckte ju att barn var vilda som ska disciplineras. Och sen på 380-talet före Kristus, 40 år senare, där föddes då, eller 35 år senare, föddes Aristoteles. Och han trodde att jamen, barn ska bara ha det stöd de behöver för att kunna utveckla sig på bästa vis. Så det här är en diskussion som har pågått i 2500 år.
Ja.
Lite i vågor. Där finns teoretiker som säger att egentligen handlar det om grundsyn. Alltså, du kan ha grundsynen som Platon hade. Barn är vilda och måste disciplineras. Eller du kan ha grundsynen som Aristoteles hade. Alltså barn är autonoma. De försöker utveckla sig efter bästa förmåga. De ska bara ha lite hjälp på traven och sen blir det bra. Det är liksom de 2 grundmetoderna kan vi säga. Sen har vi ju förfinat Aristoteles metod kanske.
Just det.
Lite under 80-90-talen pratar man kring de här nya diagnoserna som kom då. Autism, ADHD, Asperger-syndrom. Där pratar man mycket om att säga att stödet ska anpassas efter barnets förmågor. Och det är också jättebra. Mm. Det här, det har Lars H. Gustafsson skrivit en bok om som heter Relationsrevolutionen. Där han just tar de här stora långa stegen och säger vad var det som hände. Och han säger ju att framtiden det är att vi utgår från barnets rättigheter. Vad har barnet för rätt att bli bemött på bra vis? Och så. Det är ju jättespännande.
Ja.
Vi kanske inte riktigt är där som samhälle än. Jag tror fortfarande det handlar väldigt mycket om att vissa föräldrar har grundsynen att barnet är kompetent och behöver.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och stöd och andra har grundsynen att barn ska kontrolleras och styras. Och där har vi en del forskning som säger att de här som tror att barn ska kontrolleras och styras, det blir inte bra. Nej. Det är autoritära. Det går sämre för barnen, de får sämre skolresultat, de tycker deras föräldrar är idioter när de är tonåringar. Och de är sämre på att reglera sina egna känslor. Medan de som utgår ifrån att barnen är autonoma, vi ska egentligen bara lägga upp fostran på att träna dem i att ta bra val i sina liv redan från de är små. Liksom. Öka valmöjligheten långsamt men säkert. Och öka även vad man kan välja mellan långsamt men säkert så blir det svårare att val. Där trivs barnen bättre som tonåringar och vuxna. De lyckas bättre i skolan. De blir bättre på att reglera sig och uppleva sig självständiga. Så jag är ju helt... Jag tycker det autoritära kan vi ju bara skrota för det funkar inte.
Nej.
Men vi har haft den här diskussionen i 2500 år som sagt, så jag kommer väl inte att kunna ta död på det så lätt.
Tyvärr.
Nej, och problemet med det auktoritära är ju att man får så kortsiktig, snabb belöning. Alltså, ett barn som man skriker på blir ju tyst. Eller liksom, det går ju, på kort sikt, väldigt kort sikt så får man ju, så funkar det ju. Liksom.
Ja, på de flesta vanliga barn. Alltså, jag har ju, mina metoder börjar ju med de barnen som inte är vanliga. Och där funkar det ju inte, ska jag säga.
Det
åker stolen genom rutan och träffar dig i huvudet, så det funkar inte. Så därför har vi ju utvecklat metod, för det är väldigt svåra. Och där ser vi ju sen när vi plockar in det i det vanliga, där det är väldigt, väldigt effektivt. Och i princip både på kort och på lång sikt, alltså, tycker jag. Men däremot så får du inte den här kicken av att du vann.
Just det.
Och det är väl kanske den, och där finns det lite forskning, bland annat av en neurofysiolog i Sverige som har tittat på det. Han säger att vi får en kick av att vinna i den typen av situationer. Alltså som man direkt kan mäta i hjärnaktivitet och så. Och det kanske inte är så bra.
Nej, vad intressant. Nej. Och det är väl också sådär att ge efter för ilskan på något sätt. Att det är en ganska stark, det är en så stark känsla på något sätt. Så att när man själv går in i det där och blir kanske arg och irriterad på sitt barn, att det krävs ganska mycket självkontroll att backa och se att det är ändå kanske min egen planering här som har brustit och så. Någonstans.
Absolut. Ja, absolut. Det kräver självkontroll. Och det kanske inte man har när man själv blir stressad. Alltså, jag är lite intresserad i sambandet mellan stress och hur vi beter oss som föräldrar. Och där finns det också spännande forskning. Till exempel är det forskning som visar att när du blir stressad, då ser du hotfulla ansiktsuttryck mer en lugnare ansiktsuttryck. Det vill säga att du fokuserar liksom på barnets känsla om den är negativ. Istället för att fokusera på det som skulle kunna funka.
Jag förstår.
Det finns också forskning som visar att när du blir stressad har du svårare att skärma av dig från barnets känsla. Alltså så när barnet är arg, där smittar det mer till dig.
Ja.
Så stress blir ju negativt i detta också. Och där tänker jag just det, bara det att skapa en ostressad morgon där vi har tid. Det gör ingenting att barnet krånglar när han ska ta på sig överallt, för vi har 10 minuter extra.
Ja.
Redan där lyckas vi mycket, mycket bättre. Ja. Men är vi alltid liksom hängande precis på klockan, då blir det jättebesvärligt.
Ja, nej, men det märker jag ofta hemma själv när vi går in i sådana situationer där det blir liksom, där vi gränsar till upprörd stämning, om man säger, så är det alltid på grund av stress. Antingen att man ska iväg på morgonen eller att de inte somnar den tid vi tycker att de ska somna. Och i 99 fall av 100 så är det ju vårt eget fel att vi inte har sett till att de kommer i säng i tid eller att vi inte själva har gått upp i tid på morgonen.
Mm.
Ja, det är ju inte barnen som
stressar. Nej, men precis. Så det är väl det man får påminna sig om i stunden också. Att det...
Ja. Och där finns det till och med jätteroliga studier där man har tittat på vad händer när föräldrar tränar stressstrategier. Och sen har man mätt på barnets beteende. Och det visar sig att barnens beteende blir mycket bättre när föräldrarna till exempel tränar mindfulness. Aha. Det är jätteroligt, tycker jag.
Ja, gud vad intressant.
Mm.
Inte så.
Vi betyder så väldigt mycket, vi föräldrar, för stämning och så. Och vi tänker ju inte alltid på det. Vi tänker att det är barnens beteende som är viktigt. Men i verkligheten är det vi som betyder så mycket.
Mm. Alltså det slår mig nu. Varför pratar vi inte om sånt här? Om uppfostringsstilar och om att göra aktiva val när man blir förälder. Hur man vill att barn ska, eller hur man vill utöva föräldraskap. Liksom. Alltså,
yeah.
Vi pratar om allt annat. Det fysiska, hur man byter blöja, hur man ammar och hur man, allting annat. Men inte hur vi liksom ska bemöta våra barn och vårat syn på våra barn.
Mm, jag tänker att vi ska ju ner till barnsynen. För annars blir det ju just där vi håller på att diskutera hur får barnet att sova.
Ja.
Istället för att diskutera, men är det viktigt att jag bestämmer när barnet ska sova? Eller är det viktigt att jag skapar en vardag så barnet blir trött när barnet ska sova?
Just det.
Alltså, förstår ni?
Ja,
och absolut.
Jag tänker att vi måste liksom lyfta oss till den nivån. För då kan vi göra den planeringen. Men om vi hela tiden stannar i stunden och försöker kontrollera barnet, då blir det inte bra.
Ja.
Nej, och har man inte fattat det aktiva beslutet att jag vill se på mina barn som att de är att vi är jämställda så att säga, vilket ju är ganska naturligt, men om man inte har uttalat det, då tror jag man fastnar snarare i de här vardagsproblemen liksom, att man inte liksom tar, eller?
Ja.
Tänker jag.
Jag brukar säga så här, det är ingen av oss som vill att barnen växer upp och blir riktigt riktigt lydiga när de blir vuxna.
Nej.
Så och har man liksom den tanken med sig, men vad betyder det då? Ja, det betyder att jag ska inte träna dem i att vara lydiga. Jag ska träna dem i att vara självständiga. Så hur kan jag börja den träningen så tidigt som möjligt och fortfarande få vardagen att funka? Det är det som är viktigt. Och där är det viktigt att han är trött när det är dags att sova, för då väljer han att gå sova och då tränar han sig i att ta beslutet att gå sova.
Just det.
Men om jag säger nu ska du sova och han själv känner sig pigg, då tränar jag honom i att underordna sig starka människor.
Ja,
och det vill jag ju inte. Så hela...
Men det vill jag ju inte säga.
Nej, det vill vi inte. Liksom. Så, men lyfter man, där blir det ändå konkret, men ändå lyft på en väldigt stor nivå. När man säger det här. Men just nu är det lydighet jag tränar, eller är det självständighet jag tränar? För det handlar inte om att barnet, när jag pratar självständighet, så handlar det inte om att barnet, att jag säger till barnet, vad vill du göra idag? Vilka kläder vill du ha på dig när du är 2 år gammal? Alltså med de få 2-åringar som kan det. Men jag säger till exempel, vill du ha de byxor eller de byxor?
Just det.
Alltså för att skapa ett val som är relevant för barnet. Mm. Och då blir det en träning. Och sen långsamt utvidgar man det till att när de är 15, då kan de kanske ta rätt val i sina liv. Det är ju underbart om det lyckas med det.
Ja.
Jag har faktiskt nyss på morgonen varit i tv i Norge. På sån här morgonsoffa-tv. Och där var frågan just kring tonåringar. Men hur gör vi när de vill åka till en stuga med 10 kompisar när de är 15 år gamla utan föräldrar?
Ja, hur gör vi, Bo?
Ja, men då brukar jag säga, nej, men det är klart att de inte ska åka utan föräldrar 15 år gamla på en stuga i en helg. Det blir inte bra. Men väldigt många barn skulle ju förstå att det ska de inte. Om de har varit bra på att ta val innan dess. Och är det så att det ändå kommer fram och säger nej, det ska du inte, men vi gör så här istället. Och sen ger vi en annan möjlighet för barnet att välja något som är intressant för barnet. Istället för att säga nej, det bestämmer jag.
Just det. Mm.
Är det alltid vanligast att vi ger dem för lite ansvar och tränar på självständighet? Eller kan man också ge dem för mycket ansvar när de är små? Men,
det finns en forskare i USA som heter Wendy Golnick, och hon säger att det finns ju något som man förut kallade låt-gå-pedagogik eller laissez-faire. Men det hon säger där, det är egentligen att vi tror att de är autonoma och de är självständiga, och sen fostrar vi dem utan att engagera oss. Och vi gör det utan att strukturera vardagen för dem. Men om vi tar samma tanke, han är självständig, han kan göra hyfsat bra val. Men han måste ha en struktur som stödjer honom i valen. Alltså det måste vara något att välja mellan som är relevant. Och vi engagerar oss så att vi tillsammans med honom tränar valen. Då blir det inte låt gå. Alltså det är väldigt viktigt. För låt gå pedagogiken, den visar sig att inte leda så långt. Men det handlar om att den är oftast oengagerad föräldraskap. Wendy Golnick, hon pratar om 4 faktorer för föräldraskap. Den ena är det här med, tror vi han är självständig eller tror vi han ska kontrolleras. Den andra är, tycker vi om barnen. Den tredje är graden av engagemang. Och den fjärde är, har vi en kaotisk vardag eller en strukturerad vardag. Mm. Och det hon menar är optimalt, det är ju hög struktur och bra engagemang. Att vi älskar våra barn, men att vi också litar på att de ska utvecklas till att bli självständiga. Mm. Och kan det. Och sen finns det alla möjliga variationer. Ja, det finns väldigt många variationer där mellan de här 4 faktorerna. Till exempel finns det alltså de som tror på hög struktur. De tror att barnen ska kontrolleras. De är väldigt engagerade. Och lite känslokalla. Det blir väldigt auktoritärt. Ja. Skrika på barnet på fotbollsplanen och så. Men vi har ju också sådana. Alltså bara, jamen, alltså, vi vill kontrollera. Och vi tycker väldigt mycket om våra barn. Men vi får inte till det. Och det är fullt kaos i familjen. Och där blir det ju bara ett ingenting där barnen ska försöka tassa runt en förälder som annars blir jätteledsen eller jättearg eller något. Det blir inte heller bra. Mm. Så det, i de 4 faktorerna kan vi få in många olika typer av föräldraskap.
Just det.
Verkligen. Nu fick jag någon form av pusselbit ifrån min barndom, kände jag. Ja, du ser. Ja. Det är alltid något man lär sig här. Mm. Vi har gjort så att vi har frågat, vi har en Facebookgrupp, en mammagrupp där med nästan 3000 mammor med barn i olika åldrar, och vi frågade dem inför den här intervjun om när de har svårast att behålla sitt eget lugn och sin kontroll över situationen. Och vi har någon samlat ihop här de 4 vanligaste svaren ungefär. Har du någon aning om vad du tror är vanlig situation när föräldrar inte har kontroll?
Vad
tror du ligger på topp 4-listan?
Jag tror mat är en sån situation. När det är mat på bordet blir det besvärligt.
När det är mat på bordet blir det oftast besvärligt, ja. Och också det här på med när det är bråttom, som vi har varit inne på tidigare. Jag tänkte vi kanske kan ta de här 4 punkterna, så får vi se om vi kan få lite tips av dig i just de här konkreta situationerna helt enkelt, och hjälpa de här mammorna. Och den som ligger högst upp på listan där, det är just när det är bråttom. Det fanns tid, men nu har den gått och vi måste skynda oss, var det en som beskrev det. Vi hade gått om tid, jag tog tid från början, vi tog 10 minuter extra för att vi skulle sätta på oss kläderna, men nu har de 10 minuterna försvunnit. Mm. Och nu måste det hända något.
Ja, och problemet är att ju mer vi stressar det, ju svårare blir det för barnet att skynda sig. Alltså, så egentligen handlar det om att då måste du sänka farten. Då går det fortast.
Ja, det är en utmaning.
Det är så enkelt. Men det är ju så. Men jag tänker att det som ska till där, det är att det ska till en någonstans att vi själva blir lite flexibla på tiden. Alltså, och sen säger folk, det kan jag inte, mina arbetsgivare och så. Jamen, då får du komma för sent idag. Och sen får du göra en bättre planering imorgon. Men alltså ungefär som när man sitter i bilkön på motorvägen och allting står still, finns det ingen orsak att stressa upp sig. För du kommer inte snabbare fram för det. Utan du måste bara resignera och acceptera. Och sen säga, nej, nu blev det så här. Nu tar vi det så här idag. Mm. Och sen sätter vi oss ner imorgon och säger, vad kan vi göra för att vi inte hamnar här imorgon? Det tror jag är viktigast. Men, det går...
men om jag har en treåring som vill sätta på sig overallen själv, och ska jag då bara sitta på en stol bredvid och titta på? Eller hur ska jag coacha fram detta?
Ja, men alltså, det är smart.
När det tar så lång tid.
Smart så att sitta bredvid och sen kan du liksom prompta, kallar vi det. Nu tar du armen. Alltså förstår du? Mm. Så du håller barnet, för barn tappar ju koncentrationen ganska snabbt. Så se till att den i alla fall är koncentrerad på uppgiften. För om, men det är ju bara om du vet, tar jag tag i det nu, då blir det kaos. Om det är så att, mm. att du vet, det här barn klarar av, och säger, nej, nu får jag ta över, va? Så skyndar vi oss till, vem som kommer först till bilen sen. Då kan vi avleda oss ur den. Alltså det finns ju inte ett sätt, det finns många sätt.
Ja.
Men, mm. men det viktiga är att säga att du måste hitta vad som funkar med ditt barn. Och är det ett barn som låser sig, mm. då vill du inte pressa. Är det ett barn som klarar det lite grann, där gör du det gärna. Men se till att ge barnet en valmöjlighet i situationen. Det viktiga tror jag med alla sådana situationer, det är att alltså, ultimatum funkar inte. Det måste finnas en utväg för barnet.
Just det.
Alltså, vi ska inte hålla på med bara att låta gå. Vi ska inte säga, aha, du vill själv, ja men då här kommer jag för sent. Utan då får vi ju säga, ja, är det nu jag kan gå vidare, eller är det nu jag ska backa lite, eller vad kommer att funka här? Hur kan vi göra?
Mm.
Vi har varit inne på det också. Jag antar att svaret kommer vara något liknande här. Men nummer två på listan är ju också de här långa, långa, långa läggningarna av barn som inte vill sova.
Ja.
Som kommer med tusen ursäkter. De är aldrig så kreativa som varför de ska
få. Man ser liksom hur sin egen så här kvällstid. Man hade kanske tänkt ta en tvätt eller läsa en bok. Den krymper och krymper och till slut är den borta.
Ja, alltså, alltså, det är väldigt roligt att det är olika barn. Alltså vissa barn vill ju gärna sova och andra vill inte det. Och det handlar lite om barnens upplevelse av kommer jag missa något eller kommer jag inte missa något. Eller, det är väldigt olika. Men alltså, i grunden är det ju det vi kallar sömnhygien. Alltså strukturer. Så att det är ungefär på samma tid varje dag där vi har gjort ungefär samma saker.
Mm.
Och sen försöker vi göra en struktur som också är ungefär samma saker som inte är för lång. Sen läser jag den och så sjunger vi en sång och sen är det godnatt. Och sen gäller det att vara enormt tråkig som föräldrarna om man ska ligga bredvid. Det är ju inte alla barn som behöver det, men vissa barn behöver det. Och då ska man ju bara vara jättetråkig. Alltså. Är det så att du ingår i samtal med barnen när det är dags och det är mörkt och så vidare, då kommer det att kunna pågå i all evighet.
Ju. Ja, av någon anledning så kommer de ju alltid med de roligaste och klurigaste funderingarna så där precis innan läggdags. Då brukar
då
det komma.
Jag säga,
det är svårt att stå emot ibland.
Ja, men då kanske du ska säga att då tar vi det. Och sen blir det lite senare, för det är ändå värt det för dig.
Ja.
Alltså det är en bedömning du själv gör där. För det är ju inte så att barn absolut ska sova. Om du lägger honom 7 och han ska sova 7:30 eller han ska sova 7:45 eller 8. Det är ju inte hela världen i längden. Är det så att han fattas sömn, då får vi börja lite tidigare. Men du får ju bedöma om du tycker det är roligt och mysigt och vill göra det. Och vill du inte det, då ska du vara tråkig.
Ja,
det är bra. Någonting som väldigt många upplever också är svårt att hantera, det är ju när barnen är i ett utbrott, när det redan är för sent så att säga, när de skriker och slåss, då är det liksom då är det många som har väldigt svårt att behålla lugnet liksom.
Alltså det viktiga är att ju lugnare du är, ju snabbare går det över, ju mindre du gör, ju snabbare går det över. Så är det barnet som är skriker och gapar och ligger sig på golvet, och det är ju bara att låta det, alltså det är inga barn som håller på med det mer än några minuter och sen är det ju färdigt.
Mm.
Men alltså, det tar sin lilla tid. Och det kommer barn att göra. Det är viktigt att säga. Det kommer inte undan. Det kommer att hända. Det kommer att hända på ICA också, minst en gång. Alltså så är det.
Det hör till.
Alltså, det är en del av det att vara förälder. Liksom. Det får man ta. Och alla andra har också varit föräldrar. Så de flesta fattar vad du sysslar med om du själv är lugn. Men om de ser att du blir orolig, där kommer folk att säga, vad fan gör personen?
Ja.
Varför gör hon inte? Men om de ser, nej, men jag sätter mig här nu, väntar vi, då blir det ganska bra. Så det kommer för det första att hända. Ett barn som slår på dig som är 3, 4 och 5, det är ju inte hela världen heller. Det kommer de flesta att sluta med också. Men barn slåss. 3-åringar är den mest våldsamma grupp vi har i hela samhället. Det har gjorts forskning på det.
Ja.
Alltså, men däremot slår de på sin brorsa som är 1 år gammal, då blir det inte riktigt bra. Och då får man ju gå emellan och fösa undan den som slåss. Då får vi lösa det på det viset, trösta den som har blivit slagen. Men det här med att ta tag och säga till på skarpen, det kommer att öka trycket. Det kommer att öka konflikten, öka kaoset. Så det handlar ju om att själv försöka behålla lugnet i situationen och kunna navigera igenom situationen efter bästa förmåga. Och sen veta att det kommer inte att fortsätta. Alla barn lägger av efter ett litet tag. Det är framförallt så att man förbränner adrenalin. Men kaoset är adrenalin som är för högt. Och genom att röra på sig förbränner man det. Genom att hålla fast barnet, då förstärker vi det. Så därför vill vi ju att han rör på sig så han förbränner det. Och så tröstar vi efteråt. Alltså, vi ska ju inte heller in och frustra efteråt. Alltså, det är en del av det att vara barn. Och de är inte bra på att reglera sig. De har hamnat i en svår situation. Så där tröstar vi efteråt. Och dricker lite varm choklad och så. Det blir bra.
Mm.
Tillbaka till vardagen.
Det låter bra. Ett mentalt plåster.
Ja, det är jättebra. Det finns de som säger att kommer han att slåss för att få varm choklad, men det tror jag inte. Det är inte min erfarenhet, för det är väldigt, väldigt jobbigt att hålla på med det, så det vill man inte i onödan.
Ja, och det finns ju också ofta ett mått av skam, upplever jag i alla fall. Nu pratar jag ut efter liksom egen erfarenhet och så här, men många barn som är väldigt utåtagerande och så vet ju om själva att de gör fel.
Blir ledsna.
Ja, och att de efteråt kan uppleva en stor skam, och att det där också är viktigt att inte spä på den skammen genom att komma och nu var du verkligen dum och det här vi pratat om och varför gjorde du så här ändå, utan att man kan hjälpa dem igenom det.
Ja, alltså det finns lite studier som visar att om vi bara uppmuntrar det positiva, då får barnen väldigt låg självkänsla, för då blir det ju så att de måste prestera för att bli älskade.
Mm.
Så därför måste vi någonstans visa dem att de älskar det även i den situationen. Det tror jag är jätteviktigt.
Just.
Ja, det är så lätt och det är klart att det är så. Det är så lätt att glömma bort det där mitt i all egen frustration. Mm. Men absolut, det är precis så det är. Det är ju jätteviktigt. Mm. Och den fjärde punkten vi har, det är ju när de medvetet provocerar för att få uppmärksamhet. Att man har kanske en åttaåring som väldigt tydligt vet vad som är rätt och fel och vart gränserna går, men ändå slår sin lilla syster eller säger fula ord eller inte kommer till matbordet eller sådär.
Mm.
Det är ju ganska provocerande.
Ja, alltså, för det första måste man ju göra faktiskt en liten kartläggning. Och den första, det är ju att det är väldigt ofta när vi säger att det är medvetet att få provocera, att det faktiskt inte är det.
Mm.
Utan att han gör sitt bästa, men det blir inte så bra. Och det kan vara för att vi har lite för höga förväntningar på vad han klarar av i, och hur mycket stress han klarar av, och hur jobbigt det var en dag i skolan, och när vi blir stressade får vi humörsvängningar. Så det är det första. Sen finns det några få situationer där barn just går efter, vi kallar det uppmärksamhet, jag vill kalla det kontakt. Och det är ju inte alla barn. Vissa barn är lite inåtvända i stilen. Man kunde aldrig göra det. Det är ju barn som är ganska utåtvända personlighetsmässigt som kommer att göra det. Och det är ju för att de inte har fått kontakt. Alltså, det är ju väldigt enkelt någonstans. Alltså, du söker kontakt för att du inte fått det. Och sen finns det en risk att vi börjar liksom försöka ignorera det här beteendet. Och då kommer det att öka. Så därför är det bättre att säga, men alltså, gör han det verkligen bara för att få kontakten? Och vi ser det med en treåring som ny på sin ettårig syskon till exempel. Det är en klassiker.
Ja.
Och det gör man bara för att mamma ska titta på en. För nu tittar hon hela tiden på den jävla ettåringen igen. Liksom. Och det kommer ju att sluta om vi ser till att det barn får bra kontakt och egen tid med föräldrarna också.
Mm.
Och dras in i skötseln av den mindre och sådana här. Får en egen roll. Alltså för barn vill ju vara i kontakt. Så förebyggandet handlar egentligen om det. Sen i själva situationen. Det handlar det bara om att rädda den lilla. Alltså så är det ju. Alltså det är ju inte värre än så. Så då tar vi bara den lilla på armen. Och så. Alltså. Det är ju vad det är. Men framåtriktat måste vi tänka på. Är vi tillräckligt bra på att ge kontakt till den? Det finns kanske hos det barnet ett större behov än hos andra barn.
Ja.
Och behov försvinner ju inte. Det är ju, då måste man förhålla sig till.
Ja. Gud vad mycket spännande tankar. Det känns som att jag hade kunnat sitta lika lång tid till. Men vi ska faktiskt kanske avrunda lite, tror jag. Vi brukar ju alltid avsluta våra podcasts med någon liten form av sammanfattning eller tre kom ihåg punkter. Mm. Finns det någonting sådär som du skulle vilja skicka med?
Ja, alltså den första det är att ju mer du blir arg och irriterad ju mer blir barnet arg och irriterat.
Ja.
Den andra det är att ibland kan man behöva göra det här strategiska kapitulerandet och sen komma tillbaka efter en minut eller två och försöka igen. Och sen den tredje, alltså kom ihåg att du gillar ditt barn. Och kom ihåg att, att i alla situationer, ni är inte fiender. Och vi ska inte vinna, utan vi ska hjälpa varandra och samarbeta så att barnet växer upp och blir självständigt och kan ta bra beslut i sitt liv och samarbeta med andra. Det är det som är målet.
Otroligt fint. Vilka bra ord. De tar vi med oss. Eller hur, Lina?
Absolut. Så enkelt, så enkelt. Men ändå behövs påminnas om det lite då och då, tycker jag.
Ja, precis.
Tusen tack för att vi fick prata med dig en stund, Bo.
Tack själv.
Du är klok som en bok.
Ja, det var
klok
kul som att snacka. En bok. Så är det alltid.
Tack så jättemycket. Och ni som lyssnar, vi hörs igen om en vecka. Och har ni några synpunkter eller frågor så går det bra att mejla på podcast@lifewithkids.se. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.